Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej, Bahnar. Välkommen till lunch, Melissa.
Tack.
Kul att vi kan träffas.
Ja.
Och vet du vad? Jag har tagit med mig sushi och jag hatar sushi.
Gör du?
Ja.
Det är jättegott.
Nej, alltså jag kan säga att jag är livrädd för sushi.
Va? Vad har du valt för sushi då?
Jag vet inte, vi öppnar
och kollar. Det finns ju så här Svenssons sushi och så finns det ju riktigt sushi.
Ja, men, nej, men faktiskt, jag är på riktigt rädd för sushi.
Varför?
Jag tror att det innehåller basiller.
Åh, är det sån?
Jag tror att det inte ska bli mätt. Jag vet inte vad de här grejerna är. Det ligger saker som ser ut som fiskbitar här. Mm. Det är några alger. Jag känner inte igen någonting. Jag vet inte ens hur man äter det. Jag har kanske ätit en gång. Provat.
Mm.
Och då tänker jag så här, man måste ju testa grejer man inte gillar.
Ja.
Och då kanske du ska få hjälpa mig och lära mig att äta sushi.
Ja, men om du gillar du gravad lax?
Ja, jag gillar jättemycket.
Ja, men det är ju samma sak höll jag på att säga. Fast jag är ju jag tillhör ju multikulti-kvoten i Sverige. Så för mig, jag kanske tänker gravad lax som en svensk bara. Nej, hur fan kan du säga så? Jag tänker så.
Men när du sa, eller när vi bestämde att vi skulle ses, då funderade jag lite grann på det här med mat.
Mm.
Och då drabbades jag av den där, folk är så allergiska med allting.
Mm.
Och folk vill liksom inte äta allt och det är massa regler kring allt.
Och livsstilar.
Och livsstilar. Och i ditt perspektiv, eller när jag fick in dig så blir det ytterligare ett perspektiv. Nämligen, fasen äter man om man har andra religioner, andra kulturella mönster och så.
Mm.
Och då kan man ju inte fråga, eller kan man det? Kan man fråga så? Kan man det?
Ja.
För du sa att du inte åt gris.
Ja.
Mm. Och då ska man fråga, är det någonting du inte äter?
Ja.
Ja. Är det lättast?
Ja, alltså saken är så här, jag jobbade med Försvarsmakten en gång i tiden. Och då pratar man om så här, oj, de har ju så här gröna påsar eller vad det kallas. Och så har man påsar såna här, jag vet inte vad de heter, men det är ju påsar man kan lägga i varmvatten och så får man mat som man har med sig ut på fält.
Mm.
Och då var det en diskussion om, ja men vad äter muslimer? Jag bara, men ni har ju vegetarianpåsar. Och varför skulle man inte kunna ha icke-grispåsar? Det är inte en så stor grej.
Nej, det är
för,
inte
det är ju, för att du tar ju reda på, om du har en konferens till exempel, så tar du ju reda på vilka som är vegetarianer, glutenallergiker och andra allergiker. Så det är egentligen det man kan fråga är så här, vad har du för matpreferenser? Risken med det är att alla livsstilar kommer upp. Ja, jag äter fisk men inte kolhydrater och du vet äpple kolhydrater. Ja, men du vet, det är typ tusen saker. Den risken finns, men det är en helt annan samtidsfråga än den religiösa multikulturella Sverige.
Men ja okej, okay. Så då frågar man så här, vad äter du? Och då säger du, svarar du, nej, jag äter inte gris.
Ja.
Mm, då är det enkelt.
Ja.
Bra. Men du äter allting i den här lådan som ser ut som fiskbitar och laxbitar och sådär.
Jag kan inte lova att jag äter tonfisken. Jag tror inte att jag tycker att den är god. Det är den här.
Hur ser man vad den som är den?
Ja.
Så där brukar inte tonfisk se ut när jag köper den. Då är det små filéer eller i burk.
Precis.
Ah, okay. Så.
Den är tonfisk.
Den röda biten. Tonfisk. Ja. För den är äcklig, eller?
Nej, jag vet inte.
Nej.
Jag bara inte gillar det. Det är för mycket tugg. motstånd på något sätt. Det är mer köttigt än lax.
Om man tills, jag kan ju skriva på Twitter att jag hatar sushi. Det har jag säkert gjort flera gånger.
Ja.
Det är helt okej. Ja. Men varför ser jag så många människor som skriver att de hatar andra människor? Jag hatar invandrare till exempel.
Eller? Jag tror inte att man kan hata invandrare.
Nej.
Alltså jag tror inte att det är möjligt för du... För att hata någon så känner jag att... Alltså använda ordet hat. Så måste du ju... Ja, vad ska jag säga? Alltså då måste du ju känna den personen.
Mm.
Sen ska jag ju inte förringa att det finns hatbrott och sånt. Det är klart att det finns hatbrott och alla de här grejerna. Det är väl, nu är det väldigt filosofiskt. Men det, det är vad jag tror. Man kan inte hata invandrare.
Nej.
Jag... Utan i så fall är inte det hat. I så fall är det... Vi kan kalla det hat för att man agerar som man skulle göra. Man agerar på det som när man hatar.
Mm.
Men jag tror inte att det är hat. Jag tror det är rädsla.
Mm.
Och,
ja, det är därför, för jag är ju rädd för sushi. Jag säger det, jag är livrädd för den här maten som ligger framför mig.
Ja.
För så det, då, bara, det är det som är det.
Alltså, jag tror att vi inte vågar prata om de riktiga känslorna. Och därför är hat ett väldigt tillgängligt ord. Jag hatar sushi.
Mm.
Men du är ju rädd för bakterier. Det är ju det som du sa.
Jag är rädd för bakterier, rädd för att det är konstigt. Du var ju de svarta, du är rädd för prickarna i riset. Ja.
Ja.
Och jag är rädd
och vissa är rädda för att deras liv inte ska få vara bra om det kommer invandrare.
Mm.
Det är ju det, de är ju rädda. Det är ju ofta man ropar, men våra barn, de kommer våldtas. Eller de kommer att inte få bättre standard i skolan. Eller de kommer inte få jobb. Och så vidare.
Och då är det så här att jag kan hata saker som jag gör ofta, som jag känner till, fenomen som är upprepande i mitt liv. Det kan jag ju hata. Så att ta ur diskmaskin.
Ja, det kan man hata. Ja, men jag tror eller, det, ja, det är nog lättare att hata.
För det känner jag ju
eller
till.
Eller så är du bara lat.
Ja,
det, och då är det en annan grej.
Det är tråkigt.
Ja, det är tråkigt. Mm. Jag tror att vi ska hitta rätt ord på rätt känslor.
Mm.
Och om vi ska prata om manligt och kvinnligt så tror jag att våra män, höll jag på att säga, män generellt i hela världen inte får tillgång till hela känslospektrat. Och det gör att då går det lättare att hata. Än att man kanske är rädd. Man kanske är ledsen. Man kanske är besviken på politiker.
Mm.
Det har man rätt att vara i vår samtid. Det är mycket saker som inte står rätt till.
Mm.
Och då får man lära sig att om du känner den här känslan. Då måste det vara hat. Agera på det.
Ja.
Och då är det aktionen hat som man gör. Och inte aktionen rädsla. Eller...
För den första primitiva känslan som kommer upp när man blir rädd. Det är gud, den här situationen hatar jag.
Om det är det ordet man har fått lära sig att beskriva känslan på.
För det handlar ju om verbalitet. Det handlar om ordförråd, ordanvändning och så, eller hur? Vad tillåter vi att skriva hata ett kort ord?
Ja.
Det är effektivt i kort text.
Ja, precis.
Det är lätt så att
och
trycka
vi alla
ur
kan på något sätt relatera till antingen att vi blir utsatta för det eller att vi... Men jag tänker också så, om vi skulle ta andra sidan så finns det också människor som... om de hade möjlighet att uttrycka sig. Mm. Alltså både kanske att man har språkbarriärer men också att man inte har plattform för att uttrycka sig. Det kan också göra att den bilden av den människan blir begränsad till vissa ord. Jag vet inte, nu är det än en gång jätteflummigt. Men jag tänker så här. Jag tänkte i en förortskille, 16 år, Adidas dress, står i ett hörn.
Mm. Ingenting att göra.
Ingenting att göra, är också frustrerad. Har kanske 10 känslor. Men har ingen plattform för att uttrycka det. Och de enda gångerna det uttrycks eller vi får tillgång till det uttrycket, kanske det är aggressivitet eller det är uppgivenhet eller något sånt där. Så vi får ju bara de orden till oss för att beskriva den människan. Och det är ju inte hela bilden.
Hur hittar vi forumen för att uttrycka alla känslor?
Vi måste prata med varandra. Och vi måste tillåta samtalet.
Men om vi
har inga plattformar för samtal i Sverige. Var sker samtal? På online?
Ja, det är därför jag ville träffa dig. Och det är 15 år har jag träffat människor jag aldrig har träffat. Och äter lunch med en gång i månaden. Så det här är en utveckling av det. Det är jätteviktigt.
Och det är ett aktivt ställningstagande du har gjort.
Ja, och jag gjorde ett aktivt ställningstagande och gå och köpa en låda med sushi.
Ja.
Jag kunde gjort det lätt.
Du kommer
att
tycka att det är
någonting
gott.
Som, ja, jag kommer säga, ja, för nu berättar du för mig att jag kommer tycka, och då lär du mig att det är lugnt och tryggt och bra.
Ja.
Och så måste vi också prata med våra medmänniskor, eller hur?
Ja.
Jag tror ju nämligen på, du håller inte med mig, det tror jag inte, att vi inte ska ha några gränser alls. Jag tror att människor kommer lösa det här.
Jag tror på att människan med ansvar löser det. Men om inte någon eller något ger det ansvaret, så finns det en risk att inget görs. Jag är ju, om man får uttrycka sin politiska ställning, jag är ju socialliberal. Jag tror inte på en enda sanning. Och den som ger en sanning ljuger.
Ja.
Så ser jag på det.
Ja.
Så att för att vi är mycket mer komplicerade. Så vi behöver både och.
Och därför behöver vi samtalet. För att sanningarna ska hela tiden.
Ja. I en demokrati så är det ju det samtalet som är det viktigaste. Det är kompromissen. För vi har begränsade resurser. Vi måste kompromissa ideologiskt. Vi måste kompromissa resursmässigt. Och så vidare. Och det är den kompromissen som är demokratins grund. Mm. Det är inte att bara gå och välja och rösta. Utan det är hur mycket kompromissar vi mellan varandra. Och samtalet som sker.
Mm.
Alltså jag jobbar ju med mångfald. Men det är samtalet. Mm. Produkten av samtalet som är det intressanta. Det är inte... Så här är det. Etnicitet till exempel. Om jag i mig själv, kurd, muslimsk tjej.
Från Umeå.
Från Umeå dessutom. jag är ju inte mångfald i mig själv. Det är ju tillsammans med dig som det blir mångfald.
Just det.
Och det vi kommer fram till i samtalet. Det är det som är mångfaldens essens.
Så mångfalden är inte alltså, bredden av spektrat av människor. Och deras aktivitet, utan det är när de möts.
Ja, så ser jag på det. I varje fall det innovativa fördelen med mångfald. Sen finns det, många använder också beskrivandet av mångfald som ett rättvisa perspektiv. Det vill säga rättvis resursfördelning, tillgång till demokrati och så vidare. Men det är mänskliga rättigheter. Jag skiljer på de grejerna.
Mm. Och det här tycker jag är intressant, därför att jag tror, när jag följer dig på Twitter till exempel, att du använder ett språkbruk och ett vokabulär som är mycket närmare dig och din generation än vad många beslutsfattare har.
Mm.
Så tolkningen de har, och kanske även jag har, av de här begreppen är någonting helt annat. För vi tror att det är... Alltså bilden av vad mångfald är är kanske att men vi är väldigt mångfaldiga på vår arbetsplats, för det jobbar otroligt många människor från hela världen.
Mm.
Det behöver ju inte innebära att man pratar en enda sekund med varandra.
Nej, precis. Och det är därför jag jobbar med ledarskapet.
Mm.
För att du kan ha ett rum med alltså rent representativt mångfald. Men det betyder inte att produkten i det här rummet är tillåtande. Det kan vara så att man anpassar sig efter en norm. Om du tänker styrelse och så är det en vit man som är styrelse. Och han, om vi, alltså vi är väldigt stereotypifierad den här mannen då. Han följer standard hur ordförande ska vara. Så. Om hans dominans i sitt ordförandeskap är att det är så här vi alltid har gjort och det är så här vi ska göra, då spelar det ingen roll hur fin representation du har. Därför jag inte tror på kvotering.
Nej.
För kvotering kan vara jättefarligt, för jag tror att människan gör det lätt för sig, och då gör man check, nu har vi så många personer och så många HBTQ och så, vi har en rullstolsbunden och så vidare, så tror man att det är klart. I en rättvise perspektivet kanske det är klart. Ja, men nu får alla få vara i samma rum. Men den informella makten, ibland kan det vara att man har formell makt som är bra. Men den informella makten och ledarskapet i hur ser vi till att den här gruppen uppnår sitt fulla potential. Det är något helt annat.
Och hur uppnår man det på en arbetsplats? Vad gör man? Alltså, finns det rent fysiska lösningar?
Vissa finns det fysiska lösningar.
Ja.
Alltså, framförallt om vi pratar om funktionsvariation. Alltså, det är ju ramp och allt vad det är.
Ja.
Det är ju också så här, det är ju tillåtande och det kan påverka. Jag drog igång något som heter feministisk stadsplanering i Husby.
Ja.
Och där menar jag på att faktiska miljöer och fysiska strukturer kan påverka sociala strukturer.
Okej, okay. Att det finns att trappor är på fel ställen,
ja, det
eller
kan på, det
gångbanor
kan, ja, det påverkar,
saknas.
Ja. Det är en förutsättning för att...
Men blir inte folk jättearga när vi börjar använda så här begrepp som feministisk stadsplanering? Blir de inte så taggarna utåt och känner gud vad flummigt och nu ska kärringarna bråka igen? Och...
Jo, alltså det är bara att kolla på ordet rasifiering. Jätteroligt. Alltså, Jag tror att jag använder Twitter som ett medel för att observera. Alltså jag är ju väldigt, väldigt så här filosofiskt lagd. Och jag tycker det är jättekul att bara titta på hur folk reagerar och tänker. Och hur man direkt, innan man ens har tagit reda på vad ordet betyder, bara taggar ut att nej, vad är det här? Då ska vi börja identifiera folk efter ras. Men har du läst på ordet? Alltså innan du tar ställning, har du läst på ordet? Det betyder i princip människor som utsätts för rasism. Det finns ett ord för det. Istället för att säga hela meningen så säger vi rasifiering.
Och det är ett ord som vi aldrig lärde oss i skolan. Vi hörde aldrig, det har kommit in på senare tid. Så därför sitter det en massa människor som just är makthavare, beslutsfattare, styrelseordförande. Som tror att de vet vad ordet betyder men inte har en blekast aning.
Nej, precis. Och det finns en risk också om man kopplar det till politiken är att vissa partier är faktiskt bra att anamma de nya orden. Det gör också att de rent ideologiskt tar ordet. Om vi tittar på feminism så är det socialisterna som har varit duktiga på att använda det. De har legitimerat det i sin organisation eller i sitt tänk och kunnat koppla det till sin ideologi på ett väldigt tydligt sätt. Det gör att det tog 500 år innan borgerliga partierna kunde kalla sig feminister, och då lägger man till liberal feminist bara för att garantera att det är liberalism där, vilket det är
har flyttat det från vänster.
Ja, precis. Och den resan har man inte vågat ta. Så att, där kan jag känna att ibland så fastnar man i dumma ideologiska ställningstaganden för ord och saker som inte behöver vara det, för det är inte det. Det jag jobbar med är mänskliga rättigheter oftast, och mänskliga rättigheter är något som vi alla kan skriva under på. Så det är inte en ideologisk grej. Rättviseförmedlingen skrev det. De kallar sig för vänster, alltså att de sprider en vänstervärldsbild. De skrev det väldigt tydligt också. Sluta prata om det som en vänstergrej. Det här är inte en vänstergrej, det här är mänskliga rättigheter. Vi alla har ett ansvar gemensamt för samhället.
Men det är ett hårt arbete, eller hur?
Det är hårt arbete för att många, alltså om jag skulle säga då, det finns lite olika typer av människor. Vissa är ju goda människor som vill väl, och då menar man på att men jag ser inte ordet eller begreppet ras, eller alltså, jag använder inte ordet ras själv, men jag ser inte etnisk bakgrund eller utländsk bakgrund eller vad man nu vill kalla det. Jag ser inte hudfärg, jag ser inte hårfärg. För mig är alla människor lika värda. De är nästan farligare än människor som säger jag är rasist.
Gud, jag känner att jag tillhör den där farliga gruppen nu. Ja, men det håller jag kanske med. Eller vänta, nu måste jag tänka. Jo, jag är sån. Jag tänker att alla är lika, vi är bara människor. Sen kan jag bli oerhört irriterad på andra människor. Och då försöker jag nog förklara det, att jag inte är irriterad på den för att den invandrar eller för att den kommer ifrån, ja, inte vet jag. Eller har en viss religion. Utan då försöker jag se bakom. Och är det farligt?
Jag tänker, alltså, EU-kommissionen gjorde en jätteundersökning på arbetsplatser i hela Europa och bla bla bla, och kom fram till 4 punkter. Och en av de punkterna som de menar på är destruktivt för ett viktigt för det kommande arbetet med framförallt etnisk diskriminering. Ett av dem var färgblindhet. För att om du inte erkänner att det finns strukturer, hur fan ska du då öppna upp dörren?
Nej.
Om du inte erkänner så här, men ja, ett parti som jag jobbar för nu då. Men om man inte är fysiskt där de människorna bor och kampanjar. Ja, men då har ju du strukturellt valt bort den målgruppen. Du kan inte sitta och säga att du inte gör det valet när jag ser att du har gjort det valet. Och jag tror att många människor säger, men jag är där. Jag brukar säga status quo, det är enfald. Jobbar du utifrån status quo så kommer det garanterat ge enfald. Du kommer jobba normativt, alltså normen.
Det här måste jag göra någonting åt i min egen liv, tänker jag. Titta på.
Du käkar ju sushi. Så.
Ja, det är en bra början. Men jag tycker att jag är en mångfaldstänkande person, kan man säga så. Men så tittar jag på mitt Twitterflöde. Där representeras folk av män ifrån Dalarna ungefär.
Ja.
Som har bott där i 600 år.
Ja.
Sen Gustav Vasa satte på sig skidorna. Men det är de flesta som jag följer.
Ja.
Och då måste jag ju ta steget att följa dina tjejer till exempel. Ja, vad de där tjejerna? Du berättar för mig. Garys, girls. Ja. Hur uttalas det?
Jag är ju inte bara för. Så här är det. Min historia har gått igenom att jag har jobbat med ungdomar och mycket socialt arbete i förorterna i Stockholm främst. Och så tänkte jag så här, fan, här sitter jag och säger till en ungdom, du får vara den du är. Du är demokrati, du är den du är. Och så vet jag att arbetsplats, kommer du till en arbetsplats och ska söka jobb, så kommer du inte få vara den du är. Det är bullshit. Du kan inte komma med en Petter-mössa. För du är inte Petter.
Nej.
Så, du ska jobba i kassan i ICA, du kan inte ha mössa på dig. Men bra. Och då kan inte jag säga det till en ungdom. Då känner jag så här, fan, jag måste göra någonting åt andra sidan. Det var därför jag sa upp mig och startade eget. Det innebär att jag fortfarande har ganska mycket fot.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
På civilsamhället och är sitter i styrelse för någonting som heter Street Garris. Som
men, är världens coolaste grej. Långsamt nu. Street Garris.
Street Garris. Du är för amerikan, Lisa.
Street
Garris.
Garris. Vad betyder det?
Garri är ju typ ett uttryck för kvinna, kärring, tjej på turkiska.
Och om jag, jag trodde att det var girls eller
nej,
något
många,
street garris.
Ja, det är ju typ girls fast på turkiska. Jo, men har du hört ordet guzz?
Yep.
Ja, guzz kom ju på 90-talet, ja. Typ i princip på, via Latin Kings till svenska befolkningen. Guzz är ett uttryck som används av män för att beskriva kvinnor.
Okej.
Okay. Jag skulle våga säga att garris är någonting som vi kvinnorna äger mer i självbeskrivandet. Det är som att säga så här, om en homosexuell man har blivit kallad bög av någon annan och bara nej, men det är någon annan som alltid har kallat mig, jag är gay eller jag är homo, eller vad, då är självdefinition. Men det är egentligen, båda orden har ett ursprung i turkiska språket. Och det turkiska språket har präglat jättemycket av den svenska slangen.
Mm. Ja, men det har jag nu. Ja. Det vet jag. Mm. Och tidigare så var det ju romers språk.
Beckna som är från romerna.
Mm. Så det är jättekul. Mm. Och det,
ja, och det här hör du Petter Södermalmsrapparen prata om ibland. Ja. Så det har ju verkligen... Ja. Alltså jag bor ju numera på Östermalm och Humlegården kan man höra. Keff, chilla.
Ja. Alltså, barn som är mycket på nätet idag, de tar ju naturligtvis till sig sådana begrepp från äldre tonåringar och unga vuxna.
Men på Östermalm så är man typ 10 år efter i slang.
Mm-hmm. Är det så?
Ja, det kommer nytt slang. Alltså, och det roliga är att...
På övre, som jag brukar säga.
På övre. Ja, precis. Ja, jag måste bli plats här nu. Ja. Nej, men på... Och så är det så jätteroligt för att det här vet inte du, det här vet jag. Mm. Söderort, alltså vi snackar om vi typ Botkyrka eller typ Fittja då. Kontra västerort som är typ Husby och Hässelby också, men Rinkeby också. Man har helt olika slang.
Jaha.
Alltså, jag kan höra
att den är olika.
Ja.
Du hör.
Så jag hör.
Där kommer någon från Alby och där kommer någon från Akalla.
Ja, och du kan se det på kläderna.
Nej, jo, är det så?
Ja, du kanske bara tänker en förutfilm, men jag ser det i skillnaden.
Vem berättar det här för mig då? Vem var lär jag med det här? Det här är jättespännande.
Alltså, man lär ju, jag har jobbat med Lugna gatan i typ 4 år, så jag har ju varit i varenda jävla förort och jobbat och upptäcker att man hittar olika identiteter.
Men nu ska jag... Garris, street garris. Och då tänker jag så här. Om vi nu vet att det historiskt är väldigt lyckosamt att till exempel spela många instrument, att dansa klassisk ballett, att kunna spela piano, att prata främmande språk som franska och tyska. Det var framgångsrikt. Människor som kan det, de kommer upp sig i samhället, kan man säga.
Ja.
Så varför går alla ungdomsprojekt ut på att hålla på med hiphop, dansa street dance, när vi vet att det är nästan inte det, liksom, ger inte det en väldigt stigmatiserad bild av vad unga människor i förorten sysslar med?
Saken är så här, nu kommer jag okej, okay, om jag säger så här, nu vill jag absolut inte basha Sara Larsson. Jag älskar Sara Larsson. Jag typ önskar att jag kunde vara så kaxig som hon var eller är. Men om vi, hon sjunger i princip R&B.
Jag har aldrig lyssnat på det, men jag har förstått det.
I princip, följer, det är vad jag kallade. Jag kallade
jag
det för
följer R&B. De som följer henne. Och jag kikar in på Instagram, så jag har koll.
Ja, jag tycker att hon sjunger R&B-ish, typ. Alltså modern R&B. Det finns jättemånga talanger som skulle kunna sjunga, som sjunger lika bra som henne. Som inte har någon chans att kunna slå igenom. För hon är inte det. Sherry, som är från Husby, lyssna in henne. Hon är från Västerort någonstans. S-H-E-R-R-I. E, tror jag. Hon var med i Musikhjälpen också. Skitduktig sångerska. Hon kommer aldrig få samma chans som Sara Larsson. Det finns ingen chans, för hon är inte en blond brud.
Nej, som det ser,
ja, det är så. Så det spelar ingen roll. Det är inte musiken som det är fel på. Vet du hur mycket pengar det finns i hiphop, R&B?
Ja, det
och
ser
de,
man alltså,
så,
ja. Det är
ja, och svenska talanger. Alltså, du bara kollar på Zeina Bosei är ju verkligen en person som har kunnat ta sig igenom det glaset och glastaket. Och hon är ju fullt medveten om de här strukturerna. Det är därför hon också har 120-130 svarta kvinnor som står på scen. Det här är medvetet, det här är ingenting nytt. Det här är något sånt som vi säger, ja, men jag har inte jobbat med den svarta afrofobi, alltså anti-afrofobi-rörelsen, men jag har jobbat med andra grejer. Och det är mina vänner som gör sånt. Det här har pågått så jävla länge. Nu börjar det komma lite personer som har lite andra plattformar. Och de kommer att använda det. Så ni kommer se mycket mer av de här grejerna. Det har också blivit mycket mer relevant, för att rasismen har ökat. Alltså folk, ibland kan man höra så här, det bara pratas om rasism. Det har ökat, så det behöver pratas om. Det är inte, det beror också på att det finns en generation som mig som har växt upp här, som tar den plattformen och pratar om det som drabbar oss. Så det kommer man höra på grund av det. Men det är också en helt annan samtid. Tror att man kommer använda hiphop, R&B och alla de här grejerna för att föra fram det som drabbar oss, höll jag på att säga. Det låter väldigt dramatiskt, men det är mycket som skit som drabbar den kroppen jag har.
Ja, och du, jag tänker så här. Hur kommer det sig att ju fler människor från olika delar av världen som träffas i vårt land som råkar heta Sverige, desto mer rasistiskt blir landet? Det borde vara precis tvärtom. När vi möts borde vi upptäcka, wow, häftigt, sushin kom hit. Inte vet om det beror på Japanen, men du förstår. Alltså att
det beror nog på Blondinbella bloggade om det för 10 år sedan, nu vill alla ha det.
Ja. Nej, men det handlar ju mycket om att vi möts över saker som vi upptäcker. Men gud, lyssnar du också på Dolly Parton, fast du kommer ifrån... Ja,
vet du hur stort Dolly Parton är bland kids
som
är
som
från
exempel.
Nej, men alltså, jag är från Umeå och Ersboda. Där känner jag min brorsas generation som är typ, de är 88 år, så vad är de? Ja, någonting, 27-28. Vad är de? Ja, men de är lite yngre än oss, höll jag på att säga.
Ja,
och de och för några år sedan så var Dolly Parton jättestor bland de här invandrade killarna. De älskar Dolly Parton. Så att, och jag skulle, det här är en jätterolig grej. För jag satt med min man för några dagar sedan och så tittade vi på vad heter det? Straight Outta Compton. Har du sett den?
Nej, du ser inte tv-serier.
Det är en tv-serie. Det är en filmatiserad, heter det så, om NWA, första gangsterrapparna som kom till USA från Compton, LA. Som blev, det var jättemycket rabalder kring dem. Så de har gjort en film om deras liv.
Aha, okay.
Den är jättebra. Och det är ju sånt jag växte upp med. Så för mig och många från förorten är det amerikanska kulturen är jag kunde mer relatera till gunshots i typ LA och gangs och alla de här grejerna än typ en fotbollsförbund i Sverige.
Ja,
fast det låg, ja, det så liksom låg gården bredvid. Men och det är ganska sjukt att jag kan identifiera mig med en svart kriminell man i LA, men jag kan inte identifiera mig med det som finns i Sverige. Där har vi misslyckats. Vi har inte skapat en egen identitet.
Är det
och,
så?
Ja, och det Sverige har inte en egen identitet.
Nej, vad bra.
Så det är jättekonstigt när SD bara, vi har ju Sverige. Vilket Sverige? Jag vill gärna göra en lista, för jag har ingen koll på
Nej,
det
här. Nej, det är ju min grej också, att jag inte tror på att vi har en enda identitet.
Nej.
Men att jag tror på på att ju fler människor vi samlar på en geografisk yta, desto större blir möjligheten att vi börjar tycka om varandra på riktigt. Men så tycks det ju inte vara i Sverige.
Nej, det är det jag menar också med att mångfald. Många tror ju att mångfald ska leda till innovation. För det är det, alltså, om du går på konferenser om mångfald, då pratar man om innovation, nyting, alltså de här fantastiska. Det är som om det blir magi om man sätter människor i grupp. Det kommer inte bli magi, det kommer bli konflikt. Mångfald i konflikt är inbyggd i mångfald. Det är mångfaldens natur. Det som krävs är att vi skapar miljöer, det vill säga en demokrati eller riktlinjer i en organisation, en värdegrund eller policy, vad du än vill.
Mm.
För att säkerställa att mångfalden får växa under premisser som är respekt, demokrati, alltså mänskliga rättigheter och så vidare. Du måste prata om de grejerna. Mm. Därför värdig, alltså ibland många företag tar fram värdegrunder. När jag kollar på dem så är det så här, egentligen så här, vi ska, det är nästan lönsamhetsvision.
Ja, men exakt, är det väldigt transiga saker,
ja, det är det.
Om vi har si och så många, då kan vi börja nå nya målgrupper.
Ja, precis, och men det där är strategi och det jobbar jag också med, men det är inte samma sak som värdegrundsarbete.
Nej.
För att om vi kommer överens om att i den här rummet, i den här kontexten, så har vi de här riktlinjerna. Det är så vi förhåller till varandras olikheter och vi ser olikheter som en styrka.
Mm.
Då kan vi använda olikheterna. Annars kommer det bara bli konflikt.
Är det så?
Ja, det är vad jag tror.
Och vi är rädda för konflikt.
Oh ja, i Sverige. Oh.
Mm.
Det är vi.
Borde vi inte bli mindre rädda då? När vi ser att folk kan ha konflikt ändå. Alltså, det finns ju många kulturer som...
Jo, men så saken är så här, alltså, vi har ju också så här inbyggda mekanismer i oss människor. Vi kategoriserar. Och det beror på vår natur. Med flykt eller... Alltså, är det tryggt eller inte tryggt i den här gruppen?
Vi gör det enkelt för oss.
Och det som händer är när vi matas med värderingar. Alltså det vill säga rasism. Vi ser inte människor som ser ut som mig i barnprogram. Det är som sagt manligt. Det här har man ju pratat om, manligt, kvinnligt. Så här, det finns inga kvinnliga vd:er i tv-program. Det finns bara manliga. Alla de här grejerna präglar ju att vi... Allt det här gör ju att vi värderar de här facken. Så att kategorisera i sig är inte problemet. Det är hur vi värderar de kategorierna som är problemet.
Ah, ja. Och så den att vi gör att vissa är mer värd och andra är
mindre
värd. Ja,
och den värderingen har vi alla gemensamt ansvar för. Mm. Den går också att jobba bort, och mot medlet, för det är empati.
Mm.
Och empati är ingenting du, alltså, ofta pratar vi om empati som någonting man föds med eller,
men det tränas man till.
Det tränas man till. Och vilka som vi visar empati för kommer att skilja. Och vi måste aktivt jobba med det hela tiden. Mm. Därför måste skolan och arbetsplatser ta det ansvaret.
Och då måste jag börja tänka på ett nytt sätt. Då måste jag sluta tänka på att framgång föds av att man kan dansa klassisk ballett och spela piano och prata främmande språk. Framgång kan man också få, så som många av de stora rapartisterna i USA, att de kommer ifrån någon miljö som jag inte är van att se. Och då kommer vi få in de här tjejerna och killarna från Alby och Akalla in i våra vardagsrum, i våra miljöer.
Ja.
Och så blir vi mer bekanta med dem, helt enkelt.
Jag tror också att det är, i Sverige är relativt ungt. Går du in på en myndighet och frågar sig hur många lyssnar på hiphop, det kanske inte är så jättemånga. Men nu börjar det ju komma generationer som är uppvuxna här.
Mm.
Som har högskoleutbildning, som är mycket mer inne i samhället än vad våra föräldrar.
Ja, men musik och mat tycks ju vara saker som är på någonting sånt som bevisar, eller på något sätt som man använder. Man tar nästan det som gisslan för att tillhöra en viss kultur.
Ja.
Eller att det blir en viss kultur när man lyssnar på den musiken. Eller?
Ja, så musik och mat är den delen av mångkulturen som jag tror vi har lättast för. Det vi har svårast för är att förstå att vi har privilegier och vi har makt. Och den makten kanske vi har fått, kan man säga, ovillkor. Alltså vi har inte fått villkor för vår position. Eller det har glidit in på bananskal för vi råkar vara män eller vi råkar vara vita eller vi råkar vara komma från Östermalm eller vad som helst. Men jag tror så här, du är företagare.
Mm.
Skulle du anställa en person som har kämpat nerifrån och verkligen är totalt hungrig, så får du en Zlatan.
Ja.
Men väljer du någon som har gått Handelshögskolan och gjort hela den vägen, den kommer ju inte vara rolig att jobba med.
Nej.
Så saken är ju också så här att många har inte insett, eller så har de insett och därför lämnar man inte ifrån sig makt, att människor som har behövt jobba sig från förorten har helt andra kompetenser och egenskaper i hur man jobbar än någon som har glidit på bananskal. Och det är en kompetensfråga.
Men det innebär ju också att vi måste ändra vårt sätt att jobba på de stora arbetsplatserna, våra kommuner, våra landsting, våra myndighetsapparater som slukar massor med folk.
Ja.
Då måste vi börja tänka lite nytt. Vi måste tänka att vi kanske inte alltid ska skriva en strategi på det här sättet. Vi kanske ska skriva det på det sätt som Banner tänker sig att skriva en strategi.
Ja, alltså framförallt så tänker jag att skriv inte en strategi för en målgrupp utan att målgruppen är involverad. För du kan inte det. Du kan inte allt. Alltså bara acceptera, du kan inte allt. Och det är bara tillsammans med andra som du kan skapa en riktigt jävla bra strategi eller organisation eller resurspåfyllning om du behöver kompetens, alltså om du har kompetensbrist eller vet du det. Kompetensförsörjningen, att det är det som är problemet. Ja. Precis. Och då måste man ju kommunicera med den målgruppen man vill rekrytera. Då gör du med allt annat. Jag pratade för en kommunpolitiker som berättade att de gör undersökningar i pensionärsboendena. Vad gillar ni för mat? Vad gillar ni inte för mat? Vad funkar?
Brukarundersökningar.
Ja, precis. Men man gör det hela tiden. Varför gör ni inte det för andra målgrupper? Det är för att vi inte vågar ta i det. Och framför allt så är det människor som dig som säger att de inte ser skillnad som är orsaken till att vi inte tar reda på de skillnader som faktiskt finns.
Ja.
Vi förnekar människoliv. Vi säger så här, ditt liv finns inte för jag har inte gjort en undersökning.
Jag ska genast ta hand om det där.
Ja!
Och då frågar jag en grej här. Mångfald, är det inte tragiskt egentligen att det behövs ett ord för någonting som borde vara helt naturligt?
Jo, det är det väl. Jag tycker att jag har problem med ordet mångfald, för jag önskar att jag inte hade behövt använda det, men jag hittar inget riktigt bra ord för att beskriva det jag håller på med. Så tyvärr har jag fastnat i mångfaldsträsket. Jag hade önskat att det fanns ett bättre ord.
Det kommer.
Ja,
jag hoppas. Vet du vad, jag tänkte gratulera dig.
Tack.
Du har blivit tack. Du har blivit invald i styrelsen för tidningen Bang.
Ja.
Ja. Och det förvånade mig. Bang, det är ju ordet kommer från Barbara Alving som var en journalist och författare under i stort sett hela 1900-talet. Jag tror hon är född tidigt 1900-tal och dog i slutet på 1900-talet. Hon var ju vänstertjej.
Ja.
Och så uppstod någon tidning på universitetet i Stockholm för 10-20 år
25 år sedan.
25 år sedan. Och så kommer du in då med den socialliberala biten i det här.
Jag tror inte de har tänkt på att jag är socialliberal.
Nej, de vet inte.
Jag vet inte. Jag tror att många tänker att jag är vänster.
Mm.
Ja. För det är inte så många socialliberaler som pratar. Ni är vänsteraktivister får jag höra på Twitter ibland. Va? Du har ju antagligen att jag är vänster för att jag driver förortsfrågor och ser ut som jag gör. Och det är också ett problem som jag jobbar med just nu. Hela liberal. De har ju mänskliga rättigheter, en liberalistisk grundtanke. Det är ingenting annat. Men man har gett upp det totalt.
Och då är det det du pratade om tidigare då, att det här med att vissa begrepp har tagits av vissa politiska ideologier.
Ja.
Så vänstersidan, socialismen har tagit det här med mångfald.
Ja.
Och så
man de har framförallt kunnat applicera det på sin politik.
Men nu ska du sitta i styrelsen.
Ja, jag har haft det första konstituerande mötet.
Kärringen mot strömmen skrev hon sina kröniker under Barbara Alving. Ja. Känner du som kärringen mot strömmen?
Ja.
Ja. Vet du vad, det gör jag också.
Ja, jag kan tänka mig det.
Ganska ofta gör jag det.
Du upplevs så på Twitter tycker jag.
Jag tycker allting.
Och så skämtar du om allvarliga saker.
Det är mitt sätt att hantera det.
Ja.
Ditt sätt att hantera det är att vara i en verksamhet. Mitt sätt är att skämta om de här sakerna.
Ja.
Nu är jag jätteglad. Du har lärt mig vad begreppet mångfald heter eller betyder. Och du har lärt mig att det inte är farligt att äta sushi.
Nej, inte alls.
Om jag fick välja så skulle jag ta dig i hand. Jag skulle resa runt till alla smygrasister som sitter i alla hus i Sverige, som sitter och säger ja, min skomakare han är helt okej, men alla de andra invandrarna, de är förfärliga. Och så skulle du få förklara det här som du har berättat för mig.
Ja.
För precis som du säger om dig själv på Twitter, vilket jag tycker är bra, att du är liksom en lite mjukare variant av den här, du är en nyanserad variant av den starkt polariserade debatten. Så är det vi behöver, tycker jag.
Ja, alla har en funktion. Jag tycker att de här arga, jag har jättemånga kompisar som är just de här arga socialisterna som står i barrikaden. Jag tycker de är bra. Det är det jag menar. Alltså det är deras ord. Rasifierade. Det var de som etablerade de här orden. Det är de som vågar. Så jag tycker att de är jättebra. Jag är inte den personen.
Nej.
Och vi har olika typer av funktioner helt enkelt. Mm. Men jag är inte den.
Men då fortsätter vi vara kärringarna mot strömmen.
Ja. Och så nyanserat sätt.
Och så hittar alla som lyssnar oss på Twitter. Och då är det @banaresabet.
Ja.
Och vad betyder ordet förresten?
Vadå?
Banar.
Vad är det för? Banar betyder rötter. Mm. I Kurdistan där jag är ifrån så kan man ha träd som vars rötter kommer ut ur liksom,
som klippan. Luftrötter.
Ja, ja, det betyder så.
Mm. Och mig hittar man på @LisaOfSweden. Tack för idag, Ban.
Tack Lisa och tack för lunchen.
Tack. Hej då.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.